I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sports ad free. That's amazon.com/sports ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
Han är född i Partille. Han började spela handboll i Skepplanda och blev sedan värvad till Redbergslid. Med RIK vann han 5 SM-guld innan han blev proffs i Tyskland, där han vann Champions League och blev tysk mästare 7 gånger. I landslaget gjorde han 268 landskamper och 1138 mål. Ett VM-guld, 4 EM-guld samt 2 OS-silver vann han under sina 14 år i den blågula tröjan. I VM 1999 och 2001 blev han utsedd till turneringens mest värdefulla spelare. Och 4 gånger blev han årets spelare i Sverige. Den här veckan hör du Stefan Löfgren i Holmgren möter. Vill du komma i kontakt med oss? Du når oss via Twitter, Niklas_Holmgren. Hemsidan niklasholmgren.nu eller Facebook Holmgren möter. Här, Niklas Holmgren möter Stefan Löfgren. God lyssning.
Lars Stefan Löfgren, född den 21 december 1970 i Partille. Före detta svensk landslagsman i handboll och numera vd för handbollslandslaget. Hallå Stefan.
Hej, hej.
Hej. Du, vd för handbollslandslaget. Vad står det i den arbetsbeskrivningen?
Ja, ansvaret och utvecklingen av det kommersiella inom svensk handboll kan man väl lite rough säga. Förutom elitserierna som handbollsligan och KI som har en egen organisation för det. Egentligen så bildades bolaget efter VM 2011 i den fortsatta satsningen på den kommersiella delen som hade hanterats inom förbundet. Nu är förbundet helägare så det är ju ändå dem. Så att det har hand om arrangemangen, landskampsarrangemang, sponsorer, rättigheter, söka nya mästerskap till Sverige.
Mm. Ja, det har gått bra. Vi pratade om det precis innan här, apropå nya mästerskap.
Ja, men det har det gjort. Det var ju en uttalad strategi och från förbundets sida. Och det börjar med att få 2016 och så har vi 2020 för herrar EM och VM 23 för herrar och även ett gruppspel i damernas VM 23. Så att, absolut har det gått bra.
Mm. Och så TV-rättigheter och sådana saker.
Ja, mestadels står för våra landskamper på hemmaplan naturligtvis. För de stora mästerskapen så är det ju de internationella förbunden som äger rättighetsbiten så att säga. Men det är en bra blandning av rättigheter så kan man säga.
Hur mår svensk handboll idag?
Jag tycker att handbollen mår bra. Den har självklart sina utmaningar och det är många där ute, framförallt de ideella, som lägger ner mycket timmar och sliter för att få det att gå ihop. Men som idrotten i stort så sliter man ju med att få folk att vilja idrotta. I mitt fall är det handboll, men och skolidrotten minskar och det här. Så att det är väl en stor fråga hur man ska få tillräckligt med klubbar så att det finns liksom en möjlighet för alla att komma till en närstående klubb då, och så vidare. Så att utmaningar finns det, men generellt, om man inte ska prata i detalj, så vill jag påstå att handbollen mår bra.
Mm. Jag pratade med lite handbollsfolk innan. Så sa de så här att för det första fick du väldigt mycket lovord av alla. Väldigt populär. Och så sa de att den här personen sa att han borde ha blivit tränare. Men han vill hellre bli pamp. inte att du gjorde ett dåligt jobb som pamp, men han tyckte att du också väldigt skulle vara tränad. Tyckte att du som tränare skulle du kunna också tillfört. Är det någonting som du har känt någon valt emellan eller?
Nej, alltså det där tror jag är någon förespegling av. Man ska klart för sig, för att man har varit lyckad och varit med på den internationella nivån som spelare behöver man inte vara eller bli en bra tränare. Det krävs ju en del andra egenskaper. För mig, när jag började närma mig slutet av min karriär, så var jag ganska klar på att jag inte ville bara för att jag eventuellt kunde försöka mig på en tränarroll. Jag var lite mätt och färdig med varje kväll, varje helg efter den typen av schema. Jag ville dock fortsätta inom handbollen och få jobba med mitt stora intresse. Fick ju också den möjligheten via att jobba inom samma bransch som du med TV4 som expertkommentator, var på ett idrottsgymnasium och så vidare och tyckte att och drev egen agentur tillsammans med en tysk kollega inom handboll. Så att jag tyckte att jag fick rätt och fick vara kvar inom handbollen så att nej, det har inte lockat mig.
Nej.
Men det är för sent ännu.
Nej, det är det inte. Herregud, det är många år kvar.
Uppvuxen i Partille, stämmer det?
Nej, egentligen inte, utan jag ska inte säga att jag tog något beslut, men vi flyttade från Partille till Lilla Skepplanda som ligger 4 mil norr om Göteborg på vägen upp mot Trollhättan. Så där är jag uppväxt. Mm. Och när det var gulsvart, och det var ju Partille och Sävehof också.
Och var där du började spela handboll?
Ja, det stämmer. Handboll och fotboll faktiskt. Skepplanda BTK, bordtennisklubb. Säger jag till dig som är bordtennisfantast. Men där var det fotboll då naturligtvis, om man gillar bollsport på sommaren. Och det var handboll på vintern. Idag går ju säsongerna lite över och i varandra. Men, ja.
Varför blev det handboll?
Jag hade en far som spelade handboll, så intresset fanns ju där, man var med i hallar och det blev väl sådär så att man tycker att, sen gillade jag lagidrotten, det var den lagidrotten som fanns nära till hand som man gillar bollar just i Skepplanda, så den var ganska stark där och från den dagen jag började så har jag ju fortfarande inte slutat, så att jag är fast.
Hur var det som fotbollsspelare då?
Bra, oerhört bra.
Det var det. Du valde fel. Ja.
Nej, men jag var väl halvhygglig får man säga. Men jag slutade ju sen då när handbollen tog över lite där i den övre tonåren och så vidare. Så att det var nog bra både för mig och för fotbollen kanske.
Mm-hmm. Och pappa, Lövet kallades han för.
Ja, riktigt.
Han var en duktig handbollsspelare också.
Ja, det var han absolut.
Ja, och var han som tryckte på att du skulle välja handbollen eller?
Jag tror att man, någonstans så blir det ju så att man går mycket i sina föräldrars fotspår för att det finns ett intresse om man är med från det man är yngre och växer upp. Sen har jag aldrig upplevt att någon har tryckt på. Jag har en äldre bror som spelar fotboll och handboll, men mer fotboll. Jag har en yngre syster och så vidare, så att det snurrade väldigt åt lite olika håll. Sen var han en ungdomstränare åt mig och stod väl bakom på det, men inte så att det tryckte på att man skulle välja, utan det var också val av miljön kanske, det fanns där.
Mm. Hur var det i skolan?
Ja, ordningsam skulle jag nog vilja säga att jag skötte mig. Det var väl inte sådär så att jag sprang och hade de bästa betygen, men jag skötte mig absolut, det gjorde jag.
Vad gjorde du vad du skulle liksom, eller många säger att jag skulle kanske kunna tagit i lite mer i skolan.
Ja, men jag låg väl där i mitten någonstans och insåg att det var ganska skönt att inte göra mer men ändå sköta sig, för man förstod väl någonstans att det betyder ju en del kunskapen och skolan man ska ha med sig, så att tycker väl att jag har klarat mig hyggligt på det jag lärde mig då och tagit det vidare.
Förutom idrotten, vad hade du för favoritämnen?
Favoritämnen faktiskt var ju hemkunskap.
Aha.
Var en sån där liten överraskning som man fastnade för. Jag gillar fortfarande än idag matlagning, men lite ovanligt då kanske, men det är väl det ämnet som hänger kvar så där lite grann som lite speciellt. Sen var det väl inga ämnen som jag riktigt ogillade faktiskt.
Nej. Är det något speciellt maträtt som du är expert på?
Nej, jag vill inte uttala mig som någon expert någonstans, men jag tycker att det är rogivande. Jag tycker det är när man har tid naturligtvis, kanske inte den där snabba middagen mitt i veckan som man måste innan alla aktiviteter fram och tillbaka, men jag tycker det är en både skön avkoppling och testa en del annat, och ska jag välja så kanske det går åt det asiatiska hållet på något sätt i så fall.
Nu kommer matlagningsprogrammet börja ringa, Stefan.
Ja, då gör de ett misstag, det är inte på den, utan det är mer roligt än kunnat, det är bra.
Vad valde du för linjen på gymnasiet?
Ekonomisk. På den tiden, jag har en son som har valt nu, och idag är ju möjligheterna oändliga, man ska sätta sig in och det är val och det är inriktningar och allt vad det är och specialiseringar, men ekonomisk var det för min del.
Men varför då?
Det tekniska kunnandet och intresset finns inte där. Och då var det ju liksom några val att göra, och naturvetenskap och teknisk när det gick bort. Och sen så var det då kanske lite språkhållet som jag idag kanske hade tänkt och tycker är roligt. Men då var ekonomiskt det som låg mest till hand, och det var väl också kanske på den tiden bredast skulle jag nog vilja säga faktiskt.
Läste du tyska i skolan?
Nej, jag läste inte tyska då. Jag läste spanska och franska, vilket var inget bra med tanke på vad jag flyttade senare.
Handbollen, du var inne på där att du spelade både fotboll och handboll. När kände du att du hade det där lilla extra som handbollsspelare?
Väldigt sent egentligen. Jag var ju inte någon av de där som lös klaras på himlen och gick som under beteckningen talang då, hur man nu ska
inga J-landskamper
och statslag och de här bitarna, så att, och det kom ju ganska sent i den fysiska utvecklingen också. Tyvärr så mäts det ju fortfarande än idag mycket den fysiska utvecklingen, men så det kom ju ganska sent när jag var en 17-18 år, när några klubbar runt omkring började att ställa lite frågor och höra av sig liksom. Först var det väl lägre klubbar och sen så kom ju de här frågorna då från RIK till slut, och någonstans där så trillar väl poletten ner att oj då, inte att det kan bli något, men det här är ju roligt att de verkligen har sett någonting.
För det är ju en känslig ålder just där, det kan ju lika väl vara så att du slutar just i 17-årsåldern.
Ja, absolut. Idag skulle jag vilja säga att det är än vanligare kanske. Då när man bodde på en mindre ort så var det som hängde i lite med polar och sådär. Men det var väl åtminstone då jag kände att då kom frågan, och man kände att oj, det här är roligt.
Vad är det bästa med handboll?
Ja, det är så svårt när man själv står mitt i smeten skulle jag vilja säga, men just kombinationen av att det krävs inte bara styrka eller kraft eller spänst och så vidare, utan det är som ett schackspel i sig. Det är mycket olika saker som kan påverka en match, och det ändrar sig oerhört snabbt, och det gillar jag. Det är ju inte alltid roligt när det ändrar sig åt fel håll när man själv spelar, men just den snabba förflyttningen av resultat och energi mellan lagen i matcherna, det tycker jag är fascinerande.
Det är många som är fascinerade som håller på med andra bollsporter framförallt, och att det är nästan inga filmningar, nästan ingen gnäll. Jag brukar säga, titta på handbollsspelarna, det är inget tjafs. Det är klart att reglerna gör att ni kan sätta igång spelet snabbt, men ändå, det känns ändå som att det finns någon hederskodex i handboll, att det är tufft, men ja.
Ja, det finns det, även om den inte är uttalad, så även om det finns tjuvnyp naturligtvis där mellan spelare också, så ligger det nog en del i planens utformning 40x20, att spelet sätts igång, och får du inte med den här blåsningen om du filmar eller vill ligga kvar, så är det ju faktiskt ett övertalsspel och en målmöjlighet på 1-2 passningar och 2-3 sekunder inom handboll. Det är det inte i de andra sporterna med större planer och så vidare. Det är kombinerat med andra, och det fortsätter ju än idag, även om jag tycker att handbollen har reagerat ganska snabbt och ganska bra på en del avarter också, det här med att man står nere i backen, även om man gör det, man försöker att lägga ganska snabbt fokus på vissa frågor, sen lägger man fokus på fel frågor också emellanåt, men så att jag tycker man bibehåller den, och det ska vi vara oerhört försiktiga med att vårda, för det är, om du frågar någon på gatan så säger de fair play och att det är snabbt och att det är häftigt att titta på, mycket mål och bla bla, men just fair play-känslan, den ska vi vårda.
Filmningar?
Få skulle jag vilja säga. Vi har ju det här med offensiv foul eller styrmerfoul och det här uttrycket som idag har blivit en del av nästan träningen hos många lag, och det där är någonting som det är ju inom regelverket naturligtvis, men jag tycker personligen att det är en farlig väg. Man ser en tendens att fler och fler börjar spela på det mer, och det är inte filmningar, men det är filmningar åt fel håll om du säger så.
Ja.
Det tycker jag inte är bra för handboll.
Nej, ändå så känns det ju rent på det sättet än så länge jämfört med många andra sporter.
Ja, det tycker jag, men man ska nog inte luta sig tillbaka utan ta tag i de där grejerna ganska snabbt som eventuellt finns det.
I fotbollen ser det ju så att vissa nationer, kanske framförallt längre söderut, har ju en benägenhet att filma mer. Där tycker man att det ingår i spelet helt enkelt att lura domaren. Hur fungerar det i handboll?
Det finns väl också naturligtvis vissa som är bättre på att spela ut på tid och så vidare inom handbollen. Där är ju vi i Skandinavien inte bra. Och de finns också mer söderut. Det är ju ett kunnande i sig. Vi hade ju en intressant regeländring nu, att om du låg kvar på golvet och man var tvungen att ta in läkare eller sjukgymnast, så fick du också sitta 3 anfall eller 3 på bänken. Och det kan ju bli fel ibland, för ibland är det någon som blir oturligt skadad. Men då kan man ju säga att merparten av dem som är duktiga på att göra det i slut, de ligger inte ner mer.
Nej.
Och det tycker jag också är lite fascinerande och roligt att man, det fick man tag i med den. Det är andra som råkar illa ut naturligtvis, men hellre så än tvärtom då, säger jag.
Om vi går tillbaka till din karriär, rätta mig om jag har fel, så spelade du Skepplanda BTK fram till 1990, då Stora Redbergslists IK hörde av sig. Hur såg, då var du 20 år.
Ja, det var mitt som sagt 20 år, det är riktigt.
Ja. Hur såg övergången ut?
Det var väl egentligen så att Rebus Lir hade haft ett jättebra lag med Björn Hjelsén, Magnus Wislander etc. Och Magnus försvann ju då och blev proffs. Och ekonomin var ganska tuff. Det har de ju varit några gånger senare också för Rebus Lir. Men man fick börja titta på spelare i närområdet som kanske de andra klubbarna inte hade på sin första och andra position på listan. Och några av oss som Gensel och Jerry Hallbäck, Jobbo Mivranjes kom ju ungefär i samma veva och var ungefär samma på tvåa, trea på de här listorna. Mm. Så att det var väl ett bra jobb, dels att scouta där nere på andra, tredje plats och sen även ett bra jobb att lyckas med utbildningen utav oss, för vi var många som kom och många som lyckades, ska man säga.
Berätta hur ni fick ihop det, för att ni fick ihop det på ett väldigt bra sätt. Hur ramlade pusselbitarna på plats?
Ja, för min personliga del var väl först när frågan kom att man, jag kände väl liksom att jag ville kunna titta mig i spegeln senare i livet och säga att jag tog chansen i alla fall, även om det inte skulle lyckas. Och det har jag nog förstått senare, att det var ju flera av oss som ungefär hade samma tankegångar och vi kom in med samma ingångsvärden. Och det var väl att jag ska ta den här chansen och jag ska ge ett jävla namma. Och det var liksom, fanns ingen riktig tro på kanske från någon, och det var många som ruskade på huvudet. Och vi kom in ganska många samtidigt som Reine och Ola Pedersen. Reine Pedersen och Ola Lir då kom in som tränare efter något år och några år och började ta hand om oss och satte väl upp en kravbild, och vi ville träna. Vi visste egentligen inte hur, men vi tränade och det fanns inget stopp på oss egentligen, och det var väl det som svetsade ihop oss, kan man säga.
Hur var träningarna? Var de tuffa?
Nej, men alltså i den åldern när man är, då tycker man ju att man är odödlig och oövervinnlig. Det vet man ju då att man inte är. Men då var det ju det bästa och det största som hade hänt. Och man kunde träna hur mycket som helst. Och, Ola pratade ofta om att de andra och de förr gjorde de så här. Sluta prata om det som var. Höj bara eller låt oss göra mer. Kom igen nu. Så att det var en härlig atmosfär. Men visst var den tuff. Det var den. Mm. Men jag tror inte någon av oss visste ju inget annat. Vi kom ju från något och visste inte vad som förväntades heller. Så att det var rätt häftigt.
Du berättade så själv att du var lite av en late bloomer. Nu är det ju 1,91 om jag har fått rätt uppgifter här. När började du växa?
Sent. Mm. Jag började väl inte växa ordentligt. Jag kanske på längden då, men sådär i 8:e, 9:e klass kanske. Ja. Inte tidigare. Så jag var ju väldigt sen in i pubertet och så vidare. Och sen själva, när man ser kort och gamla filmer idag så inser man ju att okej, lång, eller den längden i alla fall fanns ju där. Men massan fanns ju absolut. Nu är det ju mer massa än vad man ska ha egentligen. Men den kom ju mycket senare. Det tog ju säkert en 10 år innan den var liksom... Det krävdes ju en mångårig träning för att hamna i rätt kilotal och rätt inställning.
Var det gymmet som gällde då, eller?
Ja, det var gymmet. Det var mycket löpning också. Och mycket också, vad ska jag säga, typ av intervall och hopp och löpmetodik inomhus också naturligtvis.
Kommer du ihåg din debut i elitserien?
Jag kommer ihåg min debut. Nej, det gör jag inte. Jag kommer ihåg den första matchen jag var med och skulle värma upp. Och sen så var det klart att om det var en spelare då som kunde hålla så skulle jag sitta på läktaren. Det är den matchen jag kommer ihåg. Så att jag måste väl vara väldigt nervös för debuten sen. Ja. För att den har jag inte det riktiga minnet av. Nej.
Berätta för oss som inte är från Göteborgsområdet. När det gäller fotboll så det finns några som kommer protestera nu. Men alla håller nästan på IFK Göteborg. Mm. Det är som alla håller på Frölunda i Göteborg. Hur är det med handbollen?
Ja, men går man tillbaka åren, RIK är ju en anrik förening naturligtvis. Det råder ju inget tvivl om det. Man fyllde ju 100 år precis och så vidare. Men klubbar då som ännu tidigare, som Majerna och som Heim, som hade stora framgångar när vi var och tittade yngre, så var det Västra Frölunda som hade bra lag. Och så Sävehof naturligtvis som kom upp
Varta.
Då Vartan, ja. Självklart också, ja. Men Sävehof som sen kom upp under min karriärstid och har ju etablerat. Det är ju en fantastisk klubb idag på alla sätt. Så att där finns ju en historik. Mm. Och det finns ju fler klubbar än så naturligtvis, men och en del har ju försvunnit tyvärr idag också.
Mm. Om vi ska prata lite geografi, hur ser du på liksom det geografiska i handbollen? För det är ju väldigt mycket väst- och sydsverige.
Ja, det är det absolut. Och ska man vara krass så har vi ju alldeles för stora vita fläckar ovanför Stockholm. Nu glädjer man ju sig åt Boden till exempel på damsidan som är uppe, och det finns ju vissa andra som är och knackar på dörren lite grann och sådär. Men, men vi har ju för stora fläckar helt klart ovanför Stockholm, så är det ju. Stockholm har ju sina utmaningar som jag menar, men det är ju Sveriges enda storstad, eller det är ju våran storstad. Det är ju inte Göteborg eller Malmö, det är ju något annat, och det finns andra utmaningar för de spelarna och de klubbarna här, men man skulle helt klart behöva ha. Sen ska man veta att även om inte det finns alltså allt för många elitklubbar, men mitt, alltså Smålandsbältet, och det är ju också starkt om man tittar, går ner en, två serier och hur mycket. Men just annars är det ju, nu får man ju säga, södra Sverige som helt klart leder utvecklingen, och inte bara på elitnivå utan också den yngre breddhandbollen tycker jag. Stockholm är jättestarka på ungdomssidan, dam eller flick framförallt, men den dominansen som fanns när det var Rebers Lid och Drott, den har ju förskjutits helt klart, men även om de minnena finns där, men inte vad man nu säger Drott som inte ens är i högsta ligan längre.
Men det är mycket historik, du är inne på det, historik och kultur, att i vissa områden så ja, det är ju i stort sett i alla sporter på det viset.
Ja, så är det ju naturligtvis, och det, jag tror att det är någonstans så blir det hängandes i väggarna eller sittandes i ryggraden eller generna eller hur man nu ska uttrycka det, och det är där tror jag, när man väl har lyckats med det så är det svårt att vaska bort och det menar jag positivt.
1990 kom du då alltså till Redbergs Lid, och 1993 så vinner du ditt första SM-guld. Berätta.
Ja, det ska man säga, det finns väl lite många minnen kvar av det. Det blir väl oftast så kanske. Då är det ju någon slags superlycka, eufori någonstans som man bara rycks med och vet inte riktigt hur man ska hantera en sådan glädje. Nu har jag haft förmånen att vinna några medaljer senare också. Då kan man ju mer, jag ska inte säga luta sig tillbaka, men njuta av momentet och ögonblicket, för man vet ungefär allting som ska hända. Det blir inte samma, men det är klart att när man uppnår någonting tillsammans så är det ju en enorm befrielse och någon skön känsla tillsammans när man har uppnått det här. Och jag tror inte, de som står utanför vet ju inte hur mycket tid och tårar och vad man upplever tillsammans för att ta sig dit. Och den känslan är inte så stor i skillnad från om du vinner en ungdomsturnering till om du faktiskt vinner ett SM-guld, skulle jag vilja säga. Det är ju bara att omgivningen och allt blir av större proportioner faktiskt.
Jag tänkte på att ni scoutade, sen kom en hel del, ja, många nya från olika håll och kanter, bra scoutade 1990, ni började träna ihop och så 3 år senare är ni bäst i Sverige.
Ja.
Så det, jag tänker på den resan, med det bagaget så att säga, så det är ju en häftig resa.
Ja, det är det. Sen fanns det ju en hel del spelare kvar där ändå som var de här, Anders Bäckegren som var i landslaget och var en stor stjärna, och det var inte bara vi var ju ett fåtal ändå, så det fanns absolut kvalitet, talang som var igenkänd innan och starka och bra namn. Så det var väl just den här berömda då som man alltid pratar om, mixen och balansen som ska hittas i de här lagen, ungt och gammalt, rutinerat och nytt och så vidare. Den fanns det.
Och du höll på i många år i Redbergs Lid. Det är ju SM-guld på SM-guld på SM-guld. Det var då 93, 95, 96, 97, 98. Ni höll ju på att ta livet av svensk handboll.
Vi såg det inte riktigt så. Men det är klart att ja, det var några oerhört framgångsrika år som fortsatte även efter det när jag försvann. Men fick ju också behålla det här laget, och det var rätt åldersstruktur under många år och så vidare. Och det fanns en ständig utveckling, och det försöker ju alla naturligtvis uppnå. Men där ledde vi verkligen utvecklingen, så är det.
På vilket sätt gjorde ni det, tycker du?
Men det, någonstans, när man får ju ett försprång när man vinner. Du får en liten psykologisk fördel, och den kan du leva på, kanske ta något guld eller mästerskap för mycket än vad du har i kunnandet, för det blir så självklart allting att hantera. Många utmanare som kommer upp om man ska göra sin första final dukar ju under av bara det. Och det är ju inte så lätt att komma gång efter gång, men med tanke på att vi hade i stort sett samma trupper och spelare och fyllde på, så hade vi en kontinuitet i det, och någonstans blev det en jag ska säga, man lär sig att hantera det nästan som en vardag fram. Det är liksom en dag på jobbet, och det blir det inte när du står i en final eller semifinal första gången. Så att man ska reflektera över det där.
Just den här vinnarkulturen, du har ju varit med i flera uppsättningar bra lag, både i Sverige och i Tyskland och i landslaget. Finns det någon gemensam nämnare? Alltså, vad måste fungera i en grupp för att den ska bli framgångsrik? Förstår vad jag menar?
Ja, frågan är ju bra naturligtvis. Det jag, när man sitter och funderar i de här banorna, har ju varit liksom att man måste lära sig att hantera varje träning, varje match, till och med semifinal och final, nästan som att det är en dag på jobbet. Och att du måste ha någon respekt för dina lagkamrater och dig själv att leverera en väldigt hög lägsta nivå hela tiden. Alla kan spela bra emellanåt, men det är inte de som vinner. Det är inte så, utan det är de som har den högsta lägsta nivån, och den bestämmer du lite själv egentligen för hur hög eller hur låg den ska vara. Det är min absoluta uppfattning, för klarar du av att hålla den på träning så tränar du det som du ska spela senare. Och det är någonstans när du klarar att hantera det, nu går vi till jobbet och städar av detta. Det blir en sak för huvudet och en sak för kroppen, och det blir en respekt, och det blir någonting för klubben och klubbmärket eller landslaget.
Men finns det speciella pådrivare som ser till att den här nivån ändå hålls?
Jag tror att man märker inte det förrän några fattas, och det är ju sällan de bästa spelarna. Du kan ju vara, där tror jag liksom att om man har en kultur i en klubb där verkligen även de nya yngre spelarna betyder mycket, att man inte har den här, och jag tror inte den finns så mycket idag, men de intjatar in ritualerna för nya spelare som har varit att trycka ner och så bära väska. Jag tror inte på det. Jag tror att de nya yngre är de som är bäst tränade och har bäst teknik och nya idéer, så kan de som har varit där ett tag vara med och balansera det där och säga, vänta lite, det har vi testat, det är bra att du kommer med. Så att, och ibland är det en liten del, den killen, den tjejen som tar ansvar för vissa grejer i omklädningsrummet och ser ut, men kanske aldrig gör de där målen och står först på första sidan i tidningen. Men innan de är borta så märker man inte vad man saknar. Det skulle jag vilja säga. Det är inte så att det är en ledartyp som alltid säger, nu jäkla ska vi göra så här. Nej, det är det inte. Inte enligt mig.
De kallade, så kallade vattenbärarna, som det heter i vissa sporter, de är ditt tycke underskattade.
Ja, det är de verkligen, och även de som finns vid sidan om, materialförvaltaren, tränar, läkaren eller vem det nu kan vara, vi hade en läkare som, jag tror han var läkare i Rebergslid i fler år än vad du har på födelsekalendern nu, och det är ju en del, men en sån person som har haft med sig alla generationer och gått upp och ner och se till att det finns den här nivån på allting, tror jag jag är övertygad har mer betydelse än vad vi alla kan tro.
Finns det någon speciell anda du var inne på det i Redbergslid, en gammal förening, fyllde 100 år, men från håll då så att säga, så känns det ändå som att det är något speciellt med den klubben?
Det är klart att det är enklare med en klubb, tror jag, som har en historik där man har varit lyckosam sen det var utomhushandboll och så vidare, för det blir ju någonstans de som bär med sig och säger det, så här. Glöm inte att klubbmärket är och laget är större än vad du är som individ. Det går ju inte att säga emot, för den finns ju någonting med. Det finns ju redan medaljer och vunna och historik än vad det är om det är en ny förening. Då får man ju bygga något nytt, och det har ju sin utmaning. Men det är klart att jag är part i målet och har upplevt min utveckling och mina mästerskap, så att ja, det är något speciellt i föreningen, men det är väl som mycket annat. Det är svårt att ta på och berätta vad det är. Och de som får uppleva det, de vet vad man pratar om, men det är svårt att beskriva.
Vad kände pappa när du bärgade det ena SM-guldet efter det andra?
Jag tror som vilken förälder som helst, en oerhört stolthet och att man som barnens barn får lyckas naturligtvis med det man försöker att uppnå och så vidare. Och det är klart att i det intresset som låg han till nära, ligger han nära, så var det ännu roligare.
Vad jobbade mamma och pappa med förresten?
Pappa var egen rörmokare innan han gick in och jobbade med fastigheter, och mamma har väl jobbat med diverse, alltid från på posten i butik och med olika sådana typer av yrken.
1993 så gjorde du din första av 268 A-landskamper för Sverige. Kommer du ihåg det då?
Jo, men det kommer jag ihåg. Ja. Det gör jag absolut. Jag kommer framförallt ihåg när Bengt Johansson kom ner i omklädningsrummet efter en hemmamatch och öppnade dörren till omklädningsrummet och bara får prata med mig, och det blir så där stilla och tyst och sa att till mig att du är bra du, och vill du bli ännu bättre så ska du vara med i landslaget. Ja, och det är du nu. Det var min uttagning till landslaget, och sen gjorde jag ju den här debuten borta då mot Lettland, ja. 93. Och det kommer jag ihåg. Ja. Så att där finns det goda minnen.
Hur var känslorna, minns du det?
Känslan, det fanns väl säkerligen en större nervositet när man var där. Men just känslan av att dra på sig den här blågula tröjan var ju speciell. Och den känslan har aldrig släppt riktigt. Utan det är något speciellt när man, precis i ögonblicket i alla fall för mig, när man drar på sig den här tröjan. Och det gör, eller i mitt fall gör jag ju det efter uppvärmningen innan man ska in på inspring och så vidare. Det finns väl de som gör det innan och tränar, uppvärmer upp i tröjan. Men då känner jag att det blir ett sånt där moment som betyder någonting. Och då blir det den här lilla extra känslan i kroppen, så att ja, härligt.
Har du ritualer? Hade du ritualer? Var du skrockfull?
Hade jag ritualer? Nej, skulle jag säga. Men helt plötsligt när man börjar tänka efter så är det ju någonstans att man gör ju saker i någon speciell ordning. Men det, då vill jag nog säga att det gör man väl mer för att man ska få med sig allting och få det gjort. Men om jag skulle knyta vänster sko istället för höger först, ja, så är jag inte skrockfull att nu går det åt helsike. Så på så sätt är jag inte skrockfull, men ritualerna, ja, de finns ju där faktiskt.
Hur var det att komma in i det här landslaget då med Benga? Det är många som yngre som lyssnar som kanske undrar, och jag har hört talas om namnet, med Benga Johansson, legendarisk svensk förbundskapten i handboll, som lyfte Sverige upp på den, han var med och lyfte upp Sverige till den yttersta eliten efter många års kräftgång. Mm. Berätta hur det var att komma in i det där gänget.
Jag upplevde det som relativt enkelt, skulle jag vilja säga, att det fanns en redan då öppen miljö, som det var Benga naturligtvis som öppnade upp för sättet. Jag har ju inget att jämföra med, som inte jag var med då när Ragge var tränare, och har ju haft få förbundskapten därefter,
ja, Ragge
få
Karlsson, tränare. Just det.
Mm. Ja, har haft få tränare dessutom i klubbar och sådär också, men fann att det var en öppenhet, det fanns en beredskap att ta emot de yngre spelarna och så vidare. Sen det är klart att det var lite enklare eftersom jag gjorde debut i december 93. Blev uttagen sen då till EM-kvalet var ju det här, och sen EM-et, och lyckades ganska snabbt, får man ju lov att säga också. Mm. Då, det är klart att det finns en acceptans som, för en sån typ av spelare som är lite enklare, så att det var väl kanske en tacksam väg då för mig.
Hur var stämningen i landslaget?
Men det fanns ju spelare som hade varit med länge, gjort oerhört många landskamper redan när jag kom med, och hade varit med det här klassiska guldet och så vidare 90.
Vilka tänker du nu på?
Nej, men Wislander och Ola, ja, och de här som redan hade varit med länge, Mats Olsson och så vidare. Det finns ju fler. Men stämningen var ju någonstans ändå den här att det var det som var. Nu tittar vi framåt istället. Det var ingen som liksom satt och liksom fortfarande pillade på sin guldmedalj och tyckte att nu är jag king här, va? Så just den stämningen kommer jag ihåg ganska mycket. Att ja, det har varit. Det var gårdagens match och det var förra årets turnering. Men nu är det nya grejer och det vinner vi inte på det vi har gjort. Mm. Det kommer jag ihåg tydligt.
Ja, Benga duktig på att få er att hela tiden se framåt och vara ärgiriga.
Ja,
eller var det gruppen som så att säga i sig var en ärgirig samling?
Det är väl en mix, är väl det ärliga svaret. Det Bengt var och gjorde fantastiskt, som jag tror att han var först med i Sverige ledarskap, det var ju inte bara att ha ett öppet ledarskap, och det var ju också att han faktiskt utåt talade om för media och andra att de här killarna kan mer handboll än mig, sa ju han i princip. Och då får vi försöka få ihop det här, och jag ger dem mycket medbestämmande, men de får ta ansvar också. Och det är klart att det förstod man ju inte då, men sen, det var ju ett sätt för honom att öka energin i truppen. Mm. Och det var ju inte så många, tror ju bara för att det var några få som pratade när det var pauser och så vidare, att det är de som bestämmer. Det var ju bara ett sätt att kommunicera snabbare. Mm. Hade vi och de som pratade gått utanför ramarna som Bengt hade varit med och dragit upp, så hade det ju liksom dragits åt. Va? Men han var ett öppet ledarskap, men vi fick ta mycket ansvar också. Det var inte sådär så att man gjorde vad man ville.
Ja, vi ska inte glömma Ragge Karlsson och Bengt. Och gjorde ju svenska landslaget till ett oerhört folkkärt landslag.
Mm. Ja, med tanke på att det var så de åren av finaler och medaljmatcher, om man nu ska ta det, är ju helt extremt många. Och det är klart att gör man det, och på den tiden hade det ju en större genomslag i tv-rutan än vad det hade idag med utbudsmöjligheter och så vidare. Och det är klart att vi hade många år med samma ansikte, när många blev folkkära och kända ansikterna då, när man hade så mycket tv-tid. Så att, och resultatet spelar ju roll, visst är det så. Och förhoppningsvis också sättet som man uppträdde på tror jag också spelar in och spelar roll. Så att det var en stor tid för svensk handboll. Mm.
Men ni bjöd också, det var väl nästan det landslaget som var först med att låta en reporter sitta på bänken.
Ja, det var lite roligt nu för sista mästerskapet här som jag var med nu som ledare. Mm. Då var det faktiskt bara ett land som inte lämnade in då önskemålet om en så kallad pitch reporter som Sverige och TV4 ska man ju säga var med och införd faktiskt inom handbollsvärlden. Så det är lite roligt.
Men vad tyckte ni om det, att ha en journalist sittande på bänken och få frågor? För det var ju lite nytt, nu är det ju mer
vanligt. Ja, nu är det ju ingenting, nu twittrar ju de direkt från bänken och så vidare, spelarna själva nästan.
Men då var det ju ändå lite sådär, det var en distans i alla fall mellan media och spelare.
Ja, det var det. Det är klart att det var ju också en tacksam period när man hade en sån framgång. Då kunde man ju tillåta sig. För man, någonstans, det är ju alltid enkelt att säga ja till något. Men går det dåligt sen så har man fel fokus och allt vad det heter. Nu fick man ju in det där. Och jag tycker det var en intressant utveckling för handbollen. Sen har ju den rollen utvecklats. Det är ju helt andra frågor som ställs idag och närvaro än vad som ställdes då naturligtvis. Så teknikens ingång med mig, allt vad som visas på timeouter och så vidare, det är ju helt annat idag, men vi kände nog inte att det var något speciellt, om jag ska vara helt ärlig, utan det var något som bara var där och sköttes ju också snyggt av båda parter.
Tyckte ni det var kul till och med?
Ja, men jag tyckte att det var kul utifrån att det var något nytt. Sen var det ju, man låter ju oerhört gammal nu, men det var ju liksom en tid där man inte ens, alltså det, knappt mobiltelefonen var, att man ringde hem och man visste inte vad som skrevs hemma och så vidare. Så du visste ju egentligen inte hur det kom ut på hemmaplan. Så att det var ganska bekymmersfritt på det sättet. Men jag tror väl att de flesta någonstans som är i idrotten lär ju sig att hantera det där, att vara i rampljuset och att det är lite andra udda situationer emellanåt, men jag upplevde det som positivt.
Hur kände du, alltså den här uppmärksamheten, hur mådde du av den? Alltså, tyckte du att det var roligt eller tyckte du man var jobbigt och stannade hemma för att du inte ville bli, ja...
Jag har ju varit lagkapten då, så jag har ju fått uppleva både den roliga och den mindre roliga sidan när det har gått bra och när det har gått mindre bra. Och framförallt i utlandet så står ju lagkaptenen till svars för det mesta kan man ju säga. Men sen är det ju så att det kommer ju inte från en dag till en annan. Man växer ju in det där. Du kommer med och då är det inte så intressant för media kanske. Och sen så går det lite bättre, så blir du mer intressant, och sakta men säkert så lär du dig i de flesta fall att hantera det. Sen finns det fortfarande de som tycker att man är mer eller mindre bekväm med det där. Jag har väl aldrig känt att jag har varit obekväm i det. Men det är klart att jag tycker man det finns många som borde tänka på att man ska stå där med och motgång och uppträda likadant, åtminstone mot media och mot fansen, och inte gömma sig. Sen kan du vara frustrerad och jag har all förståelse för dem som slänger ut sig något i affekt och så vidare. Det är inte det, men man ska inte springa och gömma sig när det går dåligt i så fall.
Det var någon klok idrottsman som sa det, att vinna kan vilken idiot som helst, men att förlora med stil, det är...
Ja, så är det. Absolut. Bra sagt.
Blev du mediatränad?
Nej, vi hade vid något tillfälle, jag skulle inte säga mediatränad, mediainformation. Det här är ju länge sedan nu. Så att, nej, inte mediatränad. Det är ju faktiskt på senare år vi har haft diskussionerna, och när vi har varit nu på senare år när vi har haft mästerskapet i Qatar och det här med regnbågsbindens vara, inte vara, människors rättighet. Alltså den typen av frågor, men inte mediatränad i huruvida man ska undvika att svara som det oftast kanske. Det tror jag handbollen fortfarande. Det är ganska bra.
Men som vd för handbollslandslagen då, vad säger du till de aktiva när det gäller det här med sociala medier och Twitter och allt vad det kan vara? För att det är ju rakt ut nu om man vill.
Ja, så är det ju absolut att det är rakt ut. Och nu är inte det min primära roll, just det som lag, utan det är förbundskaptenerna de som håller det. Men
det måste vi diskutera.
Ja, men det är absolut, det gör vi. Och vi har väl en hållning inom handbollen att det som du gör till vardags, det ska du också i så fall klara av att hantera liksom. Men du ska inte börja med någonting just nu och just då. Och kanske inte, vi ska inte hindra någon heller som faktiskt tycker att det är en viktig del av ens liv. Så ska vi ta bort det under tiden personen ska prestera. Mår man inte bra och gör sina vanliga saker, så tror jag inte att man presterar då. Sen så har vi en del där vi som landslag och förbund vill använda våra sociala mediekanaler. Där får vi också titta vilka som vill, inte vill, passar inte för att i deras, vad de nu är, sin utveckling. Så det är väl en ständig dialog, men vi försöker hantera det. Det som är din vardag, det ska vi inte vi ändra på när du är här och nu. Då, det tror jag är fel.
Är det någon skillnad, du som har koll på både tjejer och killar, twittrar de mer eller mindre?
Nej, det skulle jag vilja säga. Det är ingen skillnad. Det är väl mer att det är personliga intresset. Ibland har du fler som twittrar mer i det ena och mer. Men det ser jag ingen skillnad faktiskt. Det gör jag inte.
Ja, du berättade, du kom in i landslaget och gick väldigt bra fort. Det blev Europamästare 1994 i Portugal.
Det var första EM:et som spelades. Och sen dess har det blivit några till, men det var faktiskt det första EM:et. Europeiska handbollsförbundet grundades ju 91, så att därefter kom
varför
det första
blev det så sent?
Ja, det är en bra fråga faktiskt. Men som sagt, så var det i alla fall. Och det var det första EM:et som spelades, så det är lite roligt att ha varit med och tagit hem just det.
Ja, historiska första Europamästerskapet, ja.
Ja.
Ja, sen rullar du då på i landslaget. Du gjorde alltså totalt 14 år som vänsternia i landslaget.
Mm. Ja, vänsternia och en del mittnia kanske.
Mittnia, ja. Men,
ja, det var många år, ja, så är det.
Kunde du, när du stod där i din debut, kunde du dina vildaste drömmar mot Lettland 93, tänka att jag ska spela 14 år till i det här laget?
Nej, det är klart man inte kunde naturligtvis. Så, någonstans, sen så blir det ju en, jag ska inte säga en vardag, för det är lite när du kommer till landslaget, men när du väl är inne i det så blir det ju som ett arbetsliv naturligtvis. När man spelar RK så blir du proffs och så snurrar det på. Handbollen har ju på gott och ont då, ska man säga, mästerskap varje år. Och vi har ju under min period åtminstone lyckats kvala in till de flesta, även om vi missade några där något i slutet också. Men det innebär ju att det blir ju liksom inne en cirkel du är. Du blir ju rätt, inte bara många år, det blir många mästerskap. Och det är också svårt att lägga av. När det lockar ju runt hörnet ett nytt mästerskap, så är det ju.
Ja, vi ska inte gå händelserna i förväg här, men du hade ju faktiskt fördelen att få sluta när du själv ville. Det är inte alla förunnat.
Nej.
Peter Forsberg i hockey till exempel, för att ta ett tydligt exempel.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Ja, du spelade på i RIK och i landslaget. och blev storstjärna och blev lagkapten i landslaget. När blev du lagkapten?
Det blev jag ju 96 efter OS i Atlanta. Per Kalén var ju lagkapten. Mm. Det var ju en stor besvikelse att förlora då en final till OS-final. Mm. Och Per lämnade ju då klass i sina skor på prispallen och gick därifrån. Och det var väl någon slags bild som finns kvar hos många. Då frågade Bengt mig, inte då, men vid nästa samling, att han har funderat kring en ny lagkapten. Mm. Och han skulle vilja att jag tar det ansvaret. Det kom rätt överraskande för min del. Jag var i sig lagkapten i RIK. Mm. Men jag var ändå 26 år. Det fanns spelare som Wislander, Olsson, Lindgren, återigen kvar i landslaget, som borde vara ute i proffslivet. Vi hade varit med länge. Men Bengt tyckte ju ändå att någonstans så var jag en brygga mellan de mer rutinerade, de äldre eller vad man ska säga, och de yngre nya, och tyckte att det passade bra. Och det är klart att det är ärofullt att få frågan. Och jag kommer ihåg, jag minns jag sa till Bengt, ja, det är ärofullt, jag skulle tacka om, men jag skulle vilja att vi någonstans tar diskussioner med de andra spelarna för att liksom bara säkerställa att de också tycker att det är en bra, så vi inte får någon situation efteråt. Mm. Och det gör vi det på middagen, sa Bengt. Mm. Och där är ju alla som har en bild av Bengts demokratiska del, så han sa på middagen att vi ska ha en ny lagkapten och jag tycker att Stefan ska vara det, och det är väl ingen som har något emot det, va? Så var det klart. Så jag vet inte om det var demokrati. Men det var så det gick till, och jag hoppas idag att de tycker att det var rätt beslut.
Men någon som sa det precis när du var inne på att vara en brygga, för de gamla höll sig lite på, de som var gamla då, höll sig på sin kant och passade bollen till sina kompisar lite mer ofta och inte ville ha in någon. Det blir ju lätt så. Och att när du kom in då som en kil då för att splittra upp de här grupperingarna, var det så du upplevde det också?
Ja, men det var Bengts funderingar, och jag såg väl inte riktigt så då, men jag förstår ju i efterhand att det var en väl genomtänkt idé han hade. Och sen så ville han ju, och den hoppas jag fortfarande att det är så, att man såg mig som en person som alltid gav 100%, oavsett om det hade gått en minut i matchen eller faktiskt 59 om vi låg under eller om vi ledde, för det var någon slags DNA som vi hade och skulle ha i landslaget. Så att de två delarna tror jag var pass för det uppdraget som var då i alla fall. Mm.
Och ja, du känns ju som urtyp. Det känns som, när man har sett, jag har sett det bara på håll så där, men det känns som att du nästan är född till lagkapten.
Ja, jag vet inte det, men jag har ju fått med mig en del eftersom jag har varit lagkapten i de lagen jag har varit. Och jag ska inte säga att man är född till någonting, men man får vara bekväm i rollen. Den får vara någon slags, inte någon du ska lära dig och ta det åt. Den får finnas där naturligt. Och det finns väl lite grann då i mitt fall.
Hur ska en bra lagkapten vara, tycker du?
Först och främst så tror jag att det beror lite på i vilken situation och vilken roll du det är. Det kan finnas ett ungt lag som behöver en viss lagkapten, ett äldre lag som ett annat, eller en klubb. Så att jag tror att det är nog inte sådär bara att det är en lagkapten bara för att jag var, och det passade bra då i landslaget, så kanske inte det hade passat bra i ett annat lag just då. Så att, men någonstans så ska man identifiera sig med klubbens värderingar naturligtvis, och det klubben vill att och laget ska stå för. Det tror jag är viktigt. Och det är ju inte alltid att stå på barrikaderna och skrika kom igen nu, och det är liksom den delen. Utan att är det så att det är en klubb som ska utbilda yngre spelare, så gäller det att ta hand om yngre spelare och se till att det görs. Och det kan man hjälpa till med som lagkapten, och sprida att det finns en atmosfär och en känsla av att det är så också.
Ja, du har ju passat som lagkapten i alla klubbar har varit i alla fall.
Ja, jag har ju fått vara kvar.
Ja, just
det. Fall, så att, de har inte tagit bort mig i alla fall.
Just det här att ta tag i någon och prata med någon och leda genom exempel, som så populärt heter. Den här avvändningen, har det varit olika? Klart att blir äldre så blir det ju en annan, mer erfarenhet. Men just att veta hur du ska hantera situationer som lagkapten.
Ja, det är klart att en del situationer är nya, och ibland om man har haft sin tränare och någon manager som bollplank, hur ska vi hantera den här situationen nu när det är si eller så. Men i mångt och mycket så har jag väl försökt, alltså jag är intresserad av människor, hur man är och hur man mår, och ja, sitter gärna kvar i omklädningsrummet en lång stund, och ofta så innebär väl det också att man kanske kan upptäcka någonting innan det egentligen blir till ett problem. Mm. Och det är alltid enklare att ta någonting som man ser innan det är där, för då blir blir det någon slags konfrontation, och det är ju inte alltid att man motparten uppfattar att det är så, och då blir det ju lite mer tricky naturligtvis. Och det har väl hänt att det har gått så långt, men min filosofi har väl varit mer att upptäcka det i tid och ta det innan det är ett problem, och det tycker jag är något jag försöker fortsätta göra.
Mm. Hur var det att vara lagkapten i utlandet då?
Där är det ju en stor skillnad, ja. Utifrån att där tycker man att det är lagkaptenen som ska svara för varför det har gått bra och varför det har gått dåligt, även om du i princip har suttit på bänken hela matchen. Mm. Så blir det du som ska både bli höjt i skyarna, eller du får bli sågad med fotknölarna för lagets skull och så vidare. Så att det finns en helt annan roll där du också ska vara den som helt klart pratar för laget mot tränare, klubb, sponsorer, styrelse, vilket är lite mer avdramatiserat i den svenska miljön, tror jag, såväl klubb som landslagsmiljö. Mm. Så att det är helt annorlunda. Visst, så är det.
Och så gör det på tyska också, så du inte hade läst i skolan.
Precis. Det är klart att det blir annorlunda också. Nu tog det ju några år. Jag var ju några år i Tyskland innan jag blev lagkapten. Så tur var väl det då.
Ja, då är vi framme vid för landslaget, det gick ju parallellt med den karriären också. Du hamnade 1998 i Tyskland. Berätta hur det gick till när du blev utlandsproffs, Stefan Löfgren.
Ja, men det hade väl föregått som några 3 år ungefär med tankar och funderingar och anbud, och någonstans så var det väl så att både jag och då var det ju min flickvän, och nu är det min fru, men hade bra jobb som både gick att kombinera i mitt fall då med handbollen. Och
vad jobbade du med då?
Ja, då var jag säljare, ja. Och sålde kontorsmaterial och sånt här. Gick bra att kombinera, ja. Förstående arbetsgivare, fick en utmaning på den sidan, och jag tror på det där att utmana sig själv med något annat än bara idrotten. Ekonomin var bra utifrån de två jobben och handbollen, och jag såg och kände att det fanns en utveckling hela tiden för mig själv och i RIK, så det blev aldrig aktuellt. Och någonstans så blev det väl också så med att det fortsatte och gick bra, så blev ju anbuden och klubbarna bättre och större, och ja. Någonstans sen så kom väl det där vägskälet att antingen får vi ta beslutet nu. Ja.
28 år är du då?
Ja, 28 år, absolut. Och idag är det ju gammalt naturligtvis, och det var det ju kanske även då, men inte sådär enormt gammalt i alla fall. Och då bestämde vi oss för att hoppa på tåget och ta det här äventyret utomlands. Och lite samma inställning som jag hade när jag gick till RIK. Att, alltså, går det inte så har vi försökt. Och här får man ju någonstans ett äventyr med sig, bo och leva i ett annat land. Och det går ju alltid att komma hem i alla fall. Så att, då tog vi beslutet, flyttade till TV Niederwürzbach som var första stationen.
Tack för att du sa det, för att du ska uttala här Niederwürzbach.
Ja, precis. Ja.
Vad var det för ställe du hamnade på?
Ja, det var ju på precis vid franska gränsen, ja. Brycken, ja, i det hörnet av Strasbourg och där nere. Det var ju faktiskt så att Staffan Olsson hade varit i klubben innan. Mm. Och det var en väldigt liten klubb, familjär, sköttes av en familj och så vidare. Och kändes som ett väldigt bra steg att börja i. Klubben hade stora ambitioner, hade en ny storsponsor och gjorde en jättesatsning. Och vi var en hel del spelare som togs in. Och legendariska ryska målvakten Andrei Lavrov stod i mål. Och det var franska landslagsstjärnor, och det var från Balkan. Och det var och en spansk tränare och tyska. Sådär. Så att det var en stor satsning man gjorde, ska man säga. Och den här klubben hade ju ändå varit i den övre halvan innan. Så att, men en liten familjär klubb, och då kändes det som ett bra steg att ta.
Hur många var det, mycket folk var det på matcherna?
Nej, där var vi väl ungefär kanske 4 000. Det var två olika hallar vi spelade i då, mot mindre eller större publikdrivande lag, men någonstans där var det, så det var ingen jättegrej heller. Det finns ju fortfarande idag i Tyskland mycket mindre hallar också, men stämningen är ju fantastisk ändå. Men så att det var en bra station att börja, vill jag påstå.
Var det en jätteskillnad lönemässigt?
Ja, det var det absolut. Ja. Det var det ju. Men det är klart att ska det ersätta tre heltidslöner, kan man väl nästan säga då, av både jobb, handboll och min fru, så blir det ju en del. Så är det ju faktiskt, som för att allt ska passa.
Hur tyckte hon det var att flytta till en början?
Till en början. Det är väl självklart, så ser man det som en, måste man se det tror jag, som en utveckling och utmaning för en. Men det är ju framförallt ens partner som tar det stora. Vi går ju till en träning, till en omgivning, till någonting som finns där. De kommer ju helt själva. Så att där är ju den stora utmaningen. Men ger man sig an och vill se lite av världen, tänkte jag säga, men landet och lära sig språket, så finns det ju att göra naturligtvis. Vi flyttade ju dit ner, som sagt, hade inga barn och sådär, och det kom ju senare i livet. Men då blir det en annan typ av uppdrag, om jag ska kalla det så.
Hur skulle jag beskriva ditt första år i Bundesliga?
Ja, lite kaotiskt får jag väl faktiskt beskriva det. Dels så var det ju så här att efter 6 månader ungefär så visade det sig att det fanns en del tråkigheter i klubben och sponsoravtal som inte hölls och en ny manager som hade förnillat pengar, och klubben var illa, riktigt illa ute och gick ju illa sänder. Och jag hade ju inte lärt mig språket på det sättet som man liksom kunde förstå riktigt vad som hände. Och engelskan framförallt, och tyskarna som skulle förklara på engelska, kanske inte var så bra heller, så man var inte helt med i matchen och hur illa det var och hur det gick. Men för mig blev det ju lite lyckat ändå, eftersom jag fick ett samtal av Kiel då igen och ställde frågan, nu hur går det här, det kommer inte gå bra, och vi är intresserade. Så de hjälpte ju till lite genom att lösa ut mig, hjälpte väl till lite ekonomiskt mot klubben där, men klubben klarade ju inte sig ändå utan självdegraderades ju ner i division 3 till året efter, och jag bytte Kiel. Så det var nog lite kaotiskt och omtumlande hela det året.
Ja, så kom du till Kiel och det blev ju en lyckad flyttfusion, eller hur vi ska säga. 10 år blev det sen i Kiel.
Ja.
Ja. Var det kärlek från första ögonkastet?
Ja, det får man ju säga att det var. Dels så var det ju den redan då den framgångsrika klubben och en av de bästa i Europa. Stämningen, alltså i arenan som då mitt första år, ja, då tog ju hallen 7500 och så byggdes ut till 10250 och alltid fullsatt. Oerhört professionell, den absolut mest professionella handbollsklubben i världen vid det tillfället, och låg ju långt framme. Så att där, någonstans där så klickade det ju verkligen från båda sidor.
Kiel, berätta. Jag vet att man kan ta båten från Göteborg dit, men just varför handbollen i Kiel? Vad är det som gör att den är så stark där?
Ja, dels så finns det ju en historik, och den går så långt tillbaka som utomhushandboll, och man hade ju också en del av flottan där och det spelades handboll och så vidare. Så det finns en lång historik i det. Det var tidigt framgång. Det fanns inga egentligen andra stora publiksporter, ska jag säga. Kiel är ju rätt framgångsrika vad det gäller tyskar, både vad det gäller olympier, vad det nu gäller vattensport som segling och de här grejerna, men det är ju inte så stort publikmässigt. Fotbollen i någon lägre division och sådär. Så det var det som staden enades kring, kan man ju säga då. Och hade ju framgång tidigt, mycket tidigt. Och det tror jag betyder mycket.
Den tyska mentaliteten är ju, ja, den är ju ganska tuff. Vi kan jämföra med fotbollen. Jag var nere i Basel en gång och förlorade i en Champions League-match mot Bayern München, förlorade en Champions League-match mot Basel. Bayern München är ju som Kiel i handboll. Och omklädningsrumsdörren råkade vara öppen. Vi stod och väntade för att göra intervjuer där. Och det var ingen, det var barnförbjudet. Och det kastade skor och det skreks. Var det så det lät i omklädningsrummet?
Ja, inte hela tiden.
När
det gick dåligt, nu gick det inte så dåligt så ofta som tur var, men vi hade ju en tränare som var från Balkan, och den skolan är ju lite tuffare, ja. Så kan man ju säga, och det är ju ett tuffare klimat, dels av att det är en proffsmiljö, men dels också för att man har ett annat vokabulär med varandra, skulle jag ju också vilja påstå. Så att visst var det tufft emellanåt, så är det ju helt klart, och det där får man ju lära sig att hantera. Alla gör ju inte det naturligtvis, men det var tufft emellanåt, ja.
Vilken sport det handlar om, finns det någonting i tyska kynnet? Kan du beskriva vad det är?
Det finns väl någonting i tyskarna överlag när det gäller idrott, en hängivenhet hos fansen, och de vinna skulle jag inte vilja påstå, men det finns inställningen att alltid vilja vinna och göra det här yttersta. Det kan vi säga i Sverige, men det betyder så oerhört mycket mer, och reaktionerna kommer så mycket tidigare åt båda håll, ska man säga, från fans och från sponsorer och från ledning och så vidare. Där finns något, och de har någonting i det, de glömmer ju aldrig heller, tyskarna, de glömmer aldrig någon som har gjort någonting för klubben som har varit bra. Du kan åka ner, men nu, de glömmer aldrig spelare, och det gäller ju liksom oavsett idrott och är oerhört tacksamma för det liksom. Och även om det, du åker dit om 20 år och de som sitter där inne då vet ju inte, de vet ju inte vem du är, men får det berättat för sig och ta dig an och visa dig liksom respekt för det. Så att det betyder på något sätt, är det oerhört djupt rotat i tyskarna,
ja,
i sin idrottskultur.
Jag tittar på handbollen, vi tittar på fotbollen som vinner också både damer och herrar. Tittar vi på England som inte har vunnit sedan 1966, det är ungefär lika många människor är där som i Tyskland, men de får inte till det.
Nej. Nej, de är, där är det nog lite med det tyska ordning muss sein liksom, ja. Att det här med ordning och reda och struktur och så, ja, gör ju sitt naturligtvis att man kanske aldrig riktigt faller helt ur ramen. Sen har man ju varit duktiga på att ta in influenser utifrån också, det är väl, försöker vissa andra, men just mixen av det här ordningsamma och strukturen tillsammans med annat har varit lyckosam i alla fall i handboll.
Kiel som stad då? Gammal Hansastad?
Gammal Hansastad, ja. Rent arkitektoniskt och så vidare. Det är ju inte mycket att hänga med. Det blev ju sönderbombat så mycket. Och då i efterkrigstiden skulle det ju byggas upp. Och då la man ju inte mycket tid och kraft på hur det skulle se ut. Utan det var ju mer, det skulle ju bara ordnas. Mm. Annars är det ju en stad med vatten ända in, havet kommer in och det är underbara sandstränder och så vidare, och det kanske inte är det man direkt tänker på, men sen är det ju en stad som du egentligen kommer till och åker vidare, ja, ner genom Europa och så vidare, det är ju ändå i norra Tyskland, så att, men Hansastad finns mycket historier och historik, ja, där också.
Nej, det var ju, på ett sätt var det ju ganska behagligt, för det är ju nära Göteborg, ja, geografiskt. Det är inte så att flytta till Los Angeles eller någonting.
Nej, men man kan ju säga bara flytta nerifrån från Niedewürzbach, ja, första året och ta emot besök eller åka hem vid tillfälle, ja, och så vidare. Och även kulturen och kynnet är skillnad. Där nere är man ju mer fransk i sitt tankesätt, ja, och så vidare. Inget ont om det, men det är enklare på det sättet vad det gäller allt med mat, kultur och så vidare. Sen hade du väl säkert fått en större utbyte av att vara längre ner om du vill ha det utbytet, men det var enklare att smälta in, så är det.
Det blev ju 10 år i Kiel och det, ja, det är fantastiska framgångar. Ni vann allting. Det var Champions League och det var 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 guld, ligaguld.
Ja.
Var du aldrig sugen att sticka till Spanien eller var du nära någon gång? Jag menar, tänk att spela Barcelona eller något sånt där mytomspunnet.
Ja, jo, men det var, jo, det ska jag säga, det var väl nära.
Ja.
Och det fanns väl, samtidigt så får man nog säga att i ett familjebeslut så var det väl inte okay, riktigt så där att den ordningsamma tyska stilen skulle ställas lite mot den mer relaxade, avslappnade spanska, och den, nej, då blev det ett beslut att det är vi kvar här på det här sättet, så är det det som är rätt för oss, så blev beslutet. Men visst var det var nära och det fanns den möjligheten, ja.
Jag tänkte, när har dina landslagskamrater, ni sitter och jämför och ligger och väder, när ni säger, ja, nu kommer jag från 25 grader och varmt och allt det där som ni naturligtvis pratar om, som man pratar om.
Ja, men så är det. Det fanns ju oerhörda fördelar med det. De har också, om man pratar Spanien, just en kortare säsong och mer ledighet och man spelar. Sen fanns ju den här utmaningen att i tyska ligan så är det liksom tufft match hela tiden. I spanska ligan, på den tiden var det ju en 4-5 lag bara som var en klass för sig då, men nu är det ju ännu färre tyvärr, men, och nu tänker man väl än mer på kanske att belastningen kanske förlänger din karriär och spela i ett sånt land som är lite lägre, men då, jag hade en oerhörd känsla för att hela tiden vilja mäta mig där en, två gånger i veckan med de bästa hela tiden, och kanske svårt för det där att gå ifrån en fullsatt hall och åka ner och spela inför så få åskådare som tyvärr spanska ligan innebär emellanåt, så att det var väl de sakerna som gjorde att, ja, och sen hade jag väl en hygglig position i klubben och tyckte att det var ganska bra.
Ja, det var inte bara respekterad i Kiel naturligtvis, som var lagkapten, men också vet jag, i hela Tyskland, de andra lagen också, oerhört uppskattat.
Ja, någonstans så blir det ju, när man har den klubben med framgångarna, så finns det fans överallt och jag ska inte säga att vi hade en överlägsen, men vi vann ofta och vi hade ju lite, det var viktigt för oss att visa upp oss på rätt sätt och även mot borta fans och borta lag att det betydde mycket. Och som lagkapten då fick man ju ta mycket av den rollen. Det gjorde ju också att man fick rätt mycket pluspoäng runt om i Tyskland faktiskt, för klubben men också personligt. Ja, så var det.
Ja, som sagt, det är ju makalösa framgångar. Finns det något speciellt, någon speciell titel, speciellt ögonblick som du tänker oftare tillbaka på under, när du ser tillbaka på de här 10 åren i Kiel, 11 åren totalt i Tyskland?
Ja, det är ju när vi vinner första Champions League-titeln. Så är det ju.
2007.
Det är inget att snacka om. Klubben hade ju varit där uppe men inte lyckats. Alltså nu, även innan Champions League fanns och det var Europacup-finaler och så vidare, så hade man ju inte, man och vi, inte lyckats. Och någonstans den betydelsen för klubben, för det var ju att ta sig över den här lilla pucken. Det var ju det sista som fanns kvar för Kiel. För i landet hade du gjort allt det där, men det var ju den här sista. Och klarar du väl det en gång, då är du inne på det spåret att du gör det igen och gör det igen, va? Så att den känslan, där märkte man att den betydde så oerhört mycket, inte bara för spelarna, utan gick så långt utanför omklädningsrummet, i klubben, i Kiel, bland befolkningen, för att få den där sista acceptansen att vi är bäst i världen. För det är man nu,
ja.
För det är vad handbolls Europa är.
Hur firades detta? Alltså bland invånarna och bland er också förstås.
Just mitt i säsongen så blir det ju väldigt kort firande naturligtvis, utifrån att det är ju match i ligan och så vidare sen. Däremot så har ju Kiel haft och har som tradition att man avslutar ju säsongen på rådhusplatsen, och just det året med 30 000 som står på rådhusplatsen på sitt sätt, och det är scen och intervjuer och laget uppträder för fansen med olika sångnummer, och det blir ju någon slags, ja, men så sent i karriären som det var då, ja, för mig, så blir det ändå tillbaka den här enorma euforikänslan liksom, och man märkte verkligen att ja, det hade en otrolig betydelse. Och du ser mixen av människor från som har med sig sina små barn till äldre farbröder som kommer med käpp och sina damer med sig. Det, just mixen, så förstår man hur mycket det betyder för alla.
Ja. Hur ofta är du nere i Kiel?
Tyvärr inte tillräckligt ofta skulle jag vilja säga. Någonstans så jobbar jag ju inom handbollen idag också, så man åker inte direkt ner för att se handbollen, och barnen är äldre och har sina aktiviteter, så man hittar ju inte riktigt de här tillfällena. Men visst, vi syns väl mer på andra orter egentligen och träffas än vad man gör just i Kiel, men säga att det blir någon gång per år i alla fall.
Om vi tittar då på lite på landslagskarriären, för det är så mycket att prata om där också. För att det blev ju VM-guld i Egypten 99 till exempel. Då vet jag att du imponerade genom att träna extra efteråt, körde en kvart minst extra skott och liknande. Har du alltid kört det där? Har du alltid tränat lite mer än de andra?
Jag ska inte säga alltid, men det fanns ju en period där man insåg att man kunde, det betydde skillnad och det kunde göra något extra. Antingen var det ju fysiskt, vi började ju tidigt med att liksom lägga det extra fyspasset som inte hade något med träning, allmänna träningen att göra, och sen övergick det väl mer i det som du pekar på, teknikträning, för man höll på med något, antingen för att det inte stämde eller för att man skulle öva in något extra eller något nytt, och det kunde gälla straffar eller en viss skottteknik. Och då har man ju några år i karriären där man är väldigt mottaglig för en mängdträning och mycket nyheter, och då la jag den tiden.
Men du var ändå 99, då var du ändå, du var 29 år då. Och det som också sägs om Stefan Löfgren, ambitiös.
Ja. Det gläder mig.
Ja.
Och det tror jag väl också. Jag höll ju på några år till efter det, och det handlar väl kanske om det, att inse att ta hand om dig själv, din kropp, om du ska kunna leverera. I mitt fall var ju mitt jobb. Och gillade då att träna mer än vad jag gör idag i alla fall.
Var det lite träningsnarkoman eller?
Ja, det får man väl säga. Jag hade inga problem och vare sig, jag har aldrig tyckt att det var tråkigt att gå till träningen, även om jag visste att det var det här tunga fyspasset, löppasset eller tester eller vad det nu kunde vara. Jag har aldrig tyckt det faktiskt, så att, och la gärna det där extra. Det gjorde jag.
2 OS-silver, VM-guld som sagt, och VM-silver och EM-guld, 4 stycken, och bragguldet.
Ja, det är ju idag något fantastiskt, ja, ska jag ju säga, när man tänker tillbaka på utmärkelserna som sådana, att handbollen var med och jag var en del av den och fick ta emot bragdguldet. Jag tror inte man greppar en sån grej då när det hände. Jag gjorde inte det i alla fall, men idag är det ju verkligen en grej som man ska dra med överstrykningspennan om man tittar i vilka saker man har fått vara med och uppleva.
Mm. Tänker ofta tillbaka på liksom triumfer och ögonblick, eller är det så att du, det var den tiden, nu är det framåt som gäller, nu har nya utmaningar?
Ja, så är jag nog som person, och det var väl lite så man blev skolad i RK också. Samtidigt så blir det ju de här möjligheterna med journalister och poddar och vad det kan vara, där de här frågorna kommer. Jag tycker varje gång man har intervjuer med de här frågorna så reflekterar man och hittar nya saker, upptäcker nya saker i det här. Och det är ju lite det som är synd, men det går ju aldrig att sitta ner och förstå och reflektera under karriären, för man är, vissa saker du är inte ens mogen att se då, som du ser först senare. Så att det är nog en lärdom som jag försökt dra, att ibland skulle man behöva sätta sig ner faktiskt och titta på de där medaljerna, eller läsa och försöka minnas tillbaka, eller ställa sig själv frågor, varför blev det som det blev, eller varför blev det inte, och så vidare, för att lära sig. Och det har väl de här intervjuerna lärt mig genom året också.
Du är sportsligt, du är inte sportsligt ansvarig, men ändå, du har ju ändå många framgångsrika landslagsupplagor och att jämföra med. Är du med och tipsa lite grann på det sportsliga och ibland, hur funkar det där?
Jag hade ju varit överledare då för våra landslag under några år och sportsligt ansvarig där. Har ju varit en slags bollplank. Ja. Det ser väl lite olika ut, men inte sådär. Så att, tränare, det är ju de som har det yttersta ansvaret för förbundskaptenen.
Går ner och säger, ska vi köra en gurkburk här? Ja. Det är aktien, grabbar.
Nej, åker man nog ut med huvudet före, men ska väl göra det också. Men sen är det ju så att i den här miljön så blir det ju så att man diskuterar ju handboll med sina kollegor liksom, och man träffas på kontoret och ute där och hit och dit, och tidigare med Ola och Staffan som vi har ju en lång spelarkarriär tillsammans, så jag och Staffan till och med i Kiel också, så att det blir ju per automatik att man liksom sitter, vi är ju alla nördar på något sätt liksom, och då sitter man och diskuterar, det är ju vårt arbete.
Du, var det du som ville ha Thomas Ivertsson som rumskamrat, eller var det han som ville ha dig?
Ja, det var nog ingen. Det var nog Bengan som tyckte det passade bra, om jag ska vara ärlig. Och sen tyckte vi att vi passade väldigt bra ihop och hade ju några fantastiska år tillsammans.
Hur länge år var du rumskamrater i landslaget?
Ja, jag skulle vilja säga att det var kanske en 8 år eller något sånt där, va? Eller 7 kanske i alla fall. Mm.
Tyckte du om att ha lumskamrat? Jag vet ju, i NHL, där får man, om man har varit med ett tag, så får man välja om man vill ha lumskamrat eller inte.
Nej, i handbollen är det ju faktiskt fortfarande så att det är rumskamrater överlag. Det är ytterst ovanligt att det är någon som har enkelrum. Så att, nej, men jag tycker det är härligt. Man kan ju fortfarande ha sin egen tid då, med sina lurar eller vända sig bort eller vad det nu är. Men sen var det väl så, Bengan placerade också kanske Thomas linjespelare, betydelse för hur gör vi där med 9 meter, den med den. Så att det fanns ju lite mer tanke än bara om personerna skulle passa ihop.
Du håller kontakten med det gamla Redbergslivsgänget. Jag vet att du är väldigt god med Peter Jensen till exempel.
Ja, så är det. Vi är några stycken och vi spelar paddel tillsammans på fredagar, och man träffas. Och en del är ju spridda någon annanstans, men det finns ju en kontakt. Och även om det inte är att man syns 3 dagar i veckan, så finns det ju där. Det finns ju alltid något som connectar på något sätt när man träffas, så känns det ändå som igår lite grann. Va? Jag vet inte om det är tragiskt att sitta med gamla minnen direkt, eller, men det är en härlig känsla. Så är det ju, både där och med landslagskollegor. Läge, så är det ju så.
268 A-landskamper, 1138 mål.
Ja, det blev det.
Ja, när jag säger så, vad dyker upp då? Lyssnar du på siffrorna, eller hur ramlar det in, så att säga?
Jag känner ju till siffrorna.
Ja, väl, när jag säger det.
Jag får vara ärlig och säga att det kommer ju fram en stolthet när jag hör siffrorna. Det är ju antal år och antal landskamper och målerna, det betyder väl inte så mycket. Det är väl snarare att, med landskampen och antal år man var med där betyder ju oerhört mycket och ger mig en oerhört tillfredsställelse och stolthet att göra det.
Hur förändrades du som handbollsspelare från det då att du kom till Redbergs Lid som 19-20-åring till det att du slutade 2009, 39 år gammal?
Ja, jag avslutade ju min karriär inte som vänsternia utan som mittnia. Så att man får väl, om man ska vara snäll, säga att jag blev en klokare spelare. Vill man vara taskig så ska man säga att det var för att jag inte var tillräckligt snabb och spänstig och sköt hårt längre. Och blandningen där är väl sanningen. Men jag fick väl med mig erfarenheterna och kunde använda dem som mittnia istället för vänsternia. För det är klart att det tar ju slut någon gång där när kroppen, den utvecklas ju inte med mer spänst och så vidare när man är 38-39. Men jag är glad att min tränare såg den potentialen och fick vara mitt nya istället. Och det var ju också en, det kände jag ju då redan att nu kunde man ju dra nytta av erfarenheter och lugn och situationer man hade upptäckt. Och jag hade ju några yngre vänsternior, några fantastiska vänsternior med Nikola Karavatic och Filip Gisha bland annat, som var mycket yngre. Mm. Men som man också kunde liksom känna igen situationer när man, jag kände att det här kan man ju faktiskt hjälpa till.
Ja.
Och kunde ju också då i den delen av karriären känna en oerhörd tillfredsställelse i att ha styrt och ställt spelet utan att gjort mest mål eller viktigast mål och så vidare. Och hade också en sån respons av min tränare och så vidare. Och det var oerhört sköna avslutningsår så här efteråt, de tre, fyra.
Blev du mer prestigelös på slutet eller?
Ja, utan att, nej, men jag skulle inte säga att jag blev mer prestigelös, för det var ju en roll man hade som vänsternia. Man skulle skjuta mycket, man skulle, och det blev per automatik, så man skulle, jag sköt straffar och vad det var. Men jag blev väl mer insiktsfull över hur spelet styrdes och hur och varför det hände saker. Mm. Det såg man ju inte när man var yngre och hade sin liksom vänsternia position. Så det var väldigt, man fick en annan inre tillfredsställelse av att spela på den mittnia positionen, det ska jag säga. Men jag tror inte jag hade varit det om jag varit mittnia från början, för då hade jag tagit med mig erfarenheterna. Så att det är jag oerhört glad för, och det var väl också det som gjorde att jag både fick, kunde och ville fortsätta så länge som jag gjorde.
Ja, 39 år.
Mm, ja, jo.
Ja, ja, det är respekt.
Ja.
Jag ska ta fram minnen och liknande som jag läst på lite. Då har du kommit fram i några tillfällen att EM-finalen i Globen mot Tyskland 2002 vet jag är någonting som du vårdar ömt. Det är minnet.
Ja, det gör jag. Man får den här frågan. Så OS ligger en varmt om hjärtat, även om vi har förlorat de här finalerna. Så för det är bara de som har spelat ett OS som kan förstå hur det är att vara med i ett OS. För det är oerhört speciellt. Så, och bara den upplevelsen är en sak i sig. Men det EM:et i Sverige, det är första och enda gången under hela min karriär som jag har känt att det fanns press på mina och våra axlar och förväntningar att införliva att vi skulle vinna ett guld som faktiskt blir jobbigt att bära.
Mm.
När vi åkte från hotell till träningar och folk stod där och viftade och kom igen nu Sverige, nu vinner ni, och vill ju väl.
Ja.
Men man kände den pressen, och när vi väl vinner den finalen i förlängning mot Tyskland, som dessutom är det landet som man är hemmahörande i och har sin bas i, ja, det betyder ju något fantastiskt mycket. Spela för Sverige i Sverige och det landet man bor i, släkt och vänner på läktaren, för nej, det ligger högst på listan.
Mm. Vad sa du med Tyskland när du kom hem som Europamästare? Det sa du ingenting, gå in och visslade omklädningsrummet bara?
Nej, vi hade ju faktiskt den kvällen tillsammans med tyskarna också, ska jag säga. Och vi hade ju vunnit lite innan också, och det var ju några som vann och förlorade, så man hade ju en oerhörd respekt för varandra när man kom hem. Vi blev ju också firade av klubben, av staden, som svenskar, trots att vi hade vunnit mot Tyskland. Och sen hade vi då den här situationen när vi utjämnar och de slänger in bollen i mål, och är det domaren dömer bort det eller inte, och det är klart att det blir lite, men det fanns en respekt allt över dem. Det är ju alltid, vi spelade som mest med 8 olika nationaliteter i laget. Då kan man ju säga att det kom alltid hem några från mästerskap som var glada, några som var ledsna, några som inte ens var med. Så att den respekt, så fort du steg in där så var det liksom avklarat, och så fick man ju se till att bjuda de andra på öl och mat och så vidare, så var det liksom, det var vi som fick bära lite där, och det gjorde man gärna.
En idrottskarriär består ju av uppgångar, framförallt i ditt fall, men också motgångar, och många säger att det är då vi människor lär oss som mest i motgång, så att säga. Vad skulle du säga, var har dina motgångar i handbollskarriären varit, eller i livet?
Alltså, om man tänker på handbollen som sådan så är det väl två saker kanske som för mig tycker jag sticker ut lite grann. Och den ena är ju när vi inte klarar av utom att kvala in till VM i Tyskland 2007 som någonstans jag hade satt upp som nu jag ska avsluta med detta och så vidare. Och det var ju också en period där många av de äldre spelarna hade slutat. Det stod ett litet, jag ska inte säga, ja, men det var en liten period där som hade varit skön att klara av och vara med. Och det klarade inte jag av att vara med. Kanske för att man hade satt upp det som en felaktig målsättning, jag vet inte. Och det fick man ju ta med sig naturligtvis och lära sig av. Och kanske inte sätta upp sådana målsättningar som sköt iväg som var inte lagets utan bara min målsättning. Mm. Och det handlar väl mycket om att ta lärdom av det. Sen personligen så har jag en skada egentligen som var en motgång när jag fick då sjukhussjukan och låg på sjukhus i 14 dagar och gick ner 11 kilo och var väldigt illa och det var väldigt nära att man skulle ta ett akut beslut om min fot och så vidare. Och
Att amputera
den och det är klart att då får man någon slags perspektiv på att man inte ska ta saker för givet. Mm. Och då menar jag inte bara idrotten utan kanske livet och hur snabbt det kan förändras och så här. Och det där glömmer man ofta bort snabbt. Man säger man ska tänka på det och så är du tillbaka i gamla ljus på. Men det där har jag nog lärt mig en del av ändå, att försöka tänka på. Kanske inte gör det tillräckligt ofta, men de två sakerna är nog de största motgångarna på det sättet som jag har lärt mig mest av i alla fall.
Ja, just att inte ta saker för givet. Hur menar du att man ska vara mera med här och nu så att säga, som populärt heter, därför att man vet aldrig, eller hur,
ja, det är ju lätt att säga vad här och nu, ja. men ibland så har man ju fokus på saker som är små saker i sammanhanget och kan bli lägga för mycket eller lägga fel energi, bli irriterad eller vad det kan vara, och titta då lite i det större perspektivet och så vidare. Inte kanske göra saker idag och inte skjuta upp på de här grejerna, men titta i det lite större perspektivet emellanåt. Det försöker jag göra. Det är ju lättare sagt än gjort också.
Men du är fortfarande irriterad i bilköer och sådär ibland, eller?
Ja, det blir jag ju fortfarande. Det har man rätt att vara, tycker jag.
Du slutar alltså 2009. 39 år är du då, Stefan Löfgren. Vem är den bästa du har spelat med?
Ja, först och främst tycker jag det är den här frågan att jämföra spelare från olika generationer. Magnus Wieslander är ju ändå århundradets val till århundradets handbollsspelare, med rätta tycker jag. Han gjorde då den här karriären från vänsternia till mittnia till linjespelare, spelar alltid framåt och alltid bakåt, alltså den typen. Sen kommer ju en spelare, det går inte att komma förbi, en Nikola Karabatic som jag har fått uppleva och spela med. Där gillar jag ju hans hänsynslöshet, hur han använder sin kropp för att få framgång liksom, och verkligen beredd att offra sig själv och ha ju en inställning, en mentalitet. Men det är liksom två olika generationer, kommer ju upp med mycket annat och annan teknik, så att där är ju två spelare som jag själv har fått uppleva som spelare. Ivan Obalic har jag bara mött som
motståndare.
Ja, men han är ju så, alltså, han är så oortodox och så annorlunda i sitt handbollsspel. Den som är att jämföra med det som jag har spelat med, det är ju Jomi Vranjes, som också är väldigt annorlunda, eller var annorlunda som spelare. Han är ju den som har stuckit ut mest då, Ivan Obalic. Visst är det så. Så att, ja, man får nämna några då.
Ja, det får man. Vilken tränare är den bästa du har haft, eller den som har betytt mest för Stefan Löfgren?
Jag betytt mest, alltså, är ju kanske det är ju de ungdomstränarna man hade någonstans som stod där varje gång och varje dag i veckan när man var där och fick en att tycka att det här var roligt. Och fick en att fortsätta, annars hade man ju aldrig kommit dit och haft den här passionen och kärleken till sporten. Så de är ju de som har betytt mest. Den som har utvecklat den mest eller gjort den och så vidare. Det har ju också varit andra typer av spelare eller tränare som har fått den att bli bättre spelare.
Vilka ungdomstränare tänker du på då?
Förutom att jag hade min far, det fanns ju spelare eller, som Lars Grönberg, Kent Björk och så vidare, som var med under den perioden och alltid hade det där som gjorde att vi ville fortsätta. Jag tycker att det är de som har betytt mest. Absolut är det så. Sen är det ju inte de som har gett med mest handbollskunskap. Nej, inte. Men det är de som tog en att man ville fortsätta.
Vilka har gett mest handbollskunskap då?
Ja, handbollskunskap, ren handbollskunskap. som man var mottaglig för och förstod och var med, det är ju Nocca Sedarosic i Kiel, Ola och Reine i RIK som jag pratade om tidigare, fick ju en liksom att få en inställning och förstå vad det hela handlar om och vad som krävs och det. Alltså, annars hade man ju heller aldrig kommit vidare. Bengt var ju mer hur man formade en grupp och fingertoppkänsla och hur man kunde verkligen att det blev ett lag av saker och ting. Så alla de här sakerna, jag har nog haft förmånen också verkligen fått de här i rätt tidpunkt för min egen mottaglighet, tror jag. För det där handlar ju om det också. Det är ju, kunde jag ha fått en Nocca Sedarosic som 19-åring? Nej, aldrig. Jag var inte där och vare sig fysiskt, alltså om man nu hade hamnat där ändå. Men, så att det gäller ju, det gäller att få det vid rätt tillfälle.
Du pratar mycket om glädje och även när jag läst på om det så är det mycket om glädjen och spela glädjen och komma till hallen och allt det här. Och det var någon gång läste jag när du var ung och skulle träna med något annat lag eller någon sammandragning av något lag och du kom tillbaks därifrån hem till Skepplanda lite stukad, du tyckte inte var så roligt. Förstår vad jag menar för tillfälle?
Ja, det var det. Det var ju ett senare tillfälle då, ett distriktslag och så vidare och som jag inte var med egentligen, men vi fick vara med ändå och så kom man dit och var ju glad och nervös och fick reda på att ni kan vara på andra sidan för ni är ju bara här för att de andra är sjuka, ni ska ju inte vara med sen. Och så alltså, blev ju behandlad på ett sätt som inte, det var inte okej och kände ju, och det är jag rätt stolt över idag. Jag åkte ju hem efter lunchpausen, min far och jag tittade och sådär och bara åkte och ville aldrig komma tillbaka och det var ju också en sån där knäck i liksom. Och då var man också glad att komma till sina ungdomstränare och det var roligt igen och så vidare. Men den typen av... Nej, det var inget bra. Och det ska man inte behöva uppleva som ungdomsspelare. Absolut inte.
Det sitter ju nog många yngre som tänker, hur ska jag bli en bra handbollsspelare? Finns det några sådana här generella tips?
Jag tror inte det. Ja, men det är klart det finns generella tips, absolut. Men det gäller ju någonstans att hitta sin inre motivation och sin inre glädje för det man håller på med. Och sen är det nog att aldrig ge upp. Det finns de som utvecklas och snabbare än dig själv kanske just nu, oavsett om det är på längd eller i teknik eller i tyngd. Men i det långa loppet, och att man alltid ska tro på sig själv och det man gör och ha det förenat med den här glädjen och inre motivationen, det är det enda jag skulle vilja skicka med. Så är det. För att det innebär ju inte heller att alla blir elitspelare. Men det innebär att du får så mycket mer av idrotten och av den gemenskapen. Men det är ju du själv som ska vilja göra det. Det är ju ingen annan som ska säga till att du ska göra det. Så det är nog det generella.
Men hur gör man när man ska tro på sig själv om man liksom inte är bland de bättre i laget då? Hur liksom morskar man upp sig?
Varför är man där? Varför är jag här? Jo, för att jag trivs med kompisar kanske. Eller för att jag har en målsättning av att bli proffs. Eller för att jag vill bli bättre. Eller för att jag mår jävligt bra när jag är här. Man får ju hitta det. Ställa de frågorna till sig själv. Liksom. Man ska ju inte bara gå dit för att idag är det träningen. Eller mamma sa det eller vad det är. Varför är jag här? Jo, men då hittar man ofta de där anledningarna som man inte tänker på faktiskt. Det finns mycket mer än det. Man är inte bara där för att springa 20x40 eller jaga bollen eller skjuta mål, utan känslan av varför går du dit? Kan man ställa sig den frågan, då tror man får ganska snabbt få ett positivt svar i många fall. Och kanske får du inte det heller, men då vet du det också.
Du, när du bestämde dig då, du fick ju ynnesten att sluta spela handboll när du själv ville sluta spela handboll. Hur hade du förberett dig på för livet utanför? För det är ju någonting som alla idrottsmän och kvinnor ställs inför. Från att ha levt ett väldigt inrutat liv med träningstider och allt så här till att helt plötsligt så blir det väldigt mycket egen tid.
Ja, det blir det ju. Jag hade väl, alltså först och främst hade vi bestämt mig för att sluta ett år tidigare. Vi var väl klara över det, men kanske ändå inte. Och så hade vi diskussioner med föreningen och de tyckte att ett år till. Och jag hade ju då två barn i skolan och jag hade skulle vi vara kvar ett år så skulle det innebära ingen förändring där, men sista året så skulle det innebära skolbyte och det skulle innebära det ena och det andra, så då var det liksom ett, så jag ska inte säga att jag blev övertalad, jag ville nog bli övertalad också, om man ska vara krass. Så att då blev det ett år till, men jag hade ju redan då de här tankarna om att jag ville fortsätta inom handbollen men inte försöka som tränare. Jag hade startat en agentur tillsammans med en tysk kollega, börjat att jobba med en del marknadsfrågor, agentverksamhet, mestadels mot tyska och danska marknaden, även om inte jag var aktiv just på den delen, men hade läst in en del och min hustru som var en del hade börjat utbilda sig och så vidare. Så att någonstans så började vi ju det. Samtidigt så är det svårt, för när du väl börjar den processen så har du börjat att lägga av någonstans, tycker jag lite grann. Så den är ju, då ska du nog börja tidigt med att fortsätta utbilda dig och så vidare, för då är du inne i det från början. Men att börja 5 år innan vad du har tänkt att sluta, då har du redan mentalt börjat sluta, tror jag också. Så att tyckte jag att man förberedde sig på det bra. Den stora frågan som tror jag de flesta brottas med är ju, hur ska det gå för barnen när man flyttar hem?
Hur var det?
Ja, men det sa alla som hade flyttat hem innan. Tänk inte på barnen. De löser detta galant. Men du tänker, och vilka är det som löser? Jo, det är barnen naturligtvis. Både med språk. Jag har båda barnen födda i Tyskland. De löser det med språk, kompisar, allting. Även om det är tårar och kramar när man flyttar därifrån. Självklart är det så. Men visst är det en... Visst är det en annan typ av liv man flyttar tillbaka till. Man får ju förmånen när folk kommer ner och hälsar på dig, att du får väldigt mycket tid med dem. När du kommer hem så jobbar alla mycket. Helgerna, alla har sina aktiviteter och barn och allt vad det är. Det är nästan så att man får boka en Outlook-möte med kompisar. För det är man inte riktigt, det var inte vi beredda på. Det blir en ganska stor omställning. Sen finns det den positiva att du kommer hem till dina rötter någonstans. För oss var det så. Du kommer till en närhet till dina nära och kära igen, som blir på ett annat sätt. Det har alltid varit på dina premisser när du har varit i utlandet och sådär. Så att det finns båda sidor, men just den biten med tiden som man själv alltid hade haft. Du har mycket tid när du är proffs, även om du lever efter någon annans kalender, men du har mycket tid. Den tiden är ju helt borta när du flyttar hem och går in i ett normalt arbetsliv.
Ja.
Det är ju som det ser ut. Det var vi inte beredda på.
Nej.
Så att,
Men frugan började utbilda sig också, och vad läste hon till?
Ja, hon är fastighetsförvaltare.
Ja, och du läste, när du började plugga på slutet, var det ekonomi, vidare ekonomi?
Ja, men det var ekonomi och företags... ekonomi och de bitarna då.
Ja. Hur var det då när du väl, jag menar, mentalt så där, så kan man ju börja inställa, men när det väl står i för faktum, när du flyttade hem och du ser regnet i Kungälv komma från sidan, och det är ingen träning idag och inte imorgon heller och inte övermorgon heller.
Nej, det är klart att det är en omställning, så är det ju. Jag fick ju möjligheten då, som sagt, att vara på ett idrottsgymnasium och fick vara med ungdomar som var 17-19 år som brinner för handbollen, och fick ju se den här kärleken till handbollen från andra sidan, vilket var oerhört härligt. Så man, någonstans så blir det ju en vardag ganska snabbt ändå, ska man ju säga. Men visst, du saknar vissa grejer och du märker inte det förrän du inte har det. Så är det ju helt klart. Men när regnet var det.
Regnet var det, ja. så kom du in i landslaget då som general manager 2011. Hur blev det så?
Ja, egentligen blev det ju så utifrån att Svenska handbollsförbundet, som då skulle arrangera VM 2011, Hans Westberg hade då blivit ordförande för Svenska handbollsförbundet. Man tog ett beslut om att man skulle organisera VM:et i ett separat bolag, inte förbundets regi, för att få in nya kompetenser, en annan beslutsstruktur och en riskminimering. Det gick bra, alltså hela upplägget, och VM:et blev ekonomiskt bra, och då tog man ett beslut om att vi ska fortsätta föra den kommersiella utvecklingen framåt i ett separat bolag. Förbundsstruktur i de årsmöten och hela den här, det blir lite mer flexibelt och snabbfotat. Och då fick jag frågan om att leda det här. Samtidigt så var det väl ett lite, vad ska jag säga, försöksverksamhet, och det saknades en sportchef i förbundet, och så sa man, kan vi gå på detta, båda rollerna 50-50 under de första eller två första åren och så vidare, för att se Och det passade mig ganska bra. Nu blev det några fler år innan jag hoppade av då från det sportsliga ansvaret. Där hittade man namnet general manager. Mm. Men numera har jag ju bara det kommersiella ansvaret då. Mm. Så att jag kom in på den vägen var det.
Mm. Det passade väl rätt bra för dig. Jag läste på då, för vi har inte träffats förut så här. Och då så säger folk... Han är karismatisk. Han är diplomatisk.
Mm.
Känner du igen den ja. Beskrivningen?
Jo, ja. Det är absolut. Det gör det inte första, det är inte sista gången heller. Jag hör de två orden nämnas då. Jag ser dem positivt,
ja.
Det gör jag. Sen finns det väl ibland för tidig diplomati om man skulle behöva liksom vara tydligare. Det lär jag mig under resans gång, tror jag. Men det passade mig bra, det var oerhört stimulerande arbetsuppgift i våra. Någonstans så utvecklades handbollen och de här sidorna väldigt bra, väldigt mycket. Och någonstans var det dags att välja och dra i handbromsen, för det blir ohållbart att jobba med båda frågorna. Man blir lite splittrad och båda sidorna krävde mer uppmärksamhet och tid. Och som sagt, jag valde och vill jobba med den affärsutvecklingen och den sidan, återigen för att falla tillbaka på den handbollsmässiga. Jag har gjort den resan. Jag får med förmånen att hålla på med den affärsutvecklingen och affärer inom handbollen, så för mig har jag det bästa jobbet man kan ha just nu.
Nya utmaningar är viktiga för Stefan Löfgren.
Ja, det är det.
Ja.
Det är det verkligen. Jag tror liksom att jag tror fortfarande jag fyller ju 47 i år liksom, och jag tror fortfarande att jag lär mig saker för att jag ser utmaningar och är nyfiken. Och det tror jag är någon slags drift igen. Det är väl, förutsätter man mål, det är väl samma sak här. Det är nya saker, det är en ny turnering, eller det är en ny affär, eller det är en ny grej.
Mm.
Och det gillar jag. Jag tycker det är rätt sätt att angå livet.
Mm. Numera bor du i Kungälv.
Jo.
Ja, varför hamnar du i Kungälv?
Ja,
och inte i Kungsbacken.
Ja, det är fel sida Göteborg.
Ja.
Nej, från Skepplanda, jag är från norra sidan.
Ja.
Sen gick jag gymnasiet.
Det är samma sak i Stockholm, man flyttar inte från norr till söder.
Nej, kanske. Nej. Så. Jag flyttade väl till fel sida älven, sa man alltid på dem som bodde på den ena eller andra sidan älven. Men vi hade sommarstuga ut mot Marstrand. Sen när vi skulle flytta hem, vi flyttade, då bodde vi centralt i Göteborg. Mm. Kom hem med två barn och man såg på livet lite annorlunda. Och då trivdes vi i Kungälv. Gör det väldigt mycket och valde att flytta till Kungälv då och trivs verkligen bra. Så att jag bor ju bara 200 meter från klassiska Skarpe Nord då.
Ja.
Men har bara varit där som besökare en gång.
Ja. Hur är det som skridskåkare?
Nej, jag är inte som skridskåkare överhuvudtaget. Så att, nej, det är inte min avdelning faktiskt, men bor nära i alla fall.
Du har två barn som är tonåren. Hur är deras idrottsintresse?
Ja, stort. Det är väl lite samma där. Har man föräldrar som har varit väldigt idrottsintresserade, antingen som utövare eller som tittare och intresserade, så blir man väl det. Det smittar av sig. Så de har ju hållit på med fotboll, handboll, innebandy, skidåkning. Alltså det är stort idrottsintresse allmänt. Men just nu så är det handboll för båda två.
Alltså det är det?
Ja, det har blivit det i alla fall. Mm.
Är de lika passionerade i handbollsporten som du var och är?
Man kommer ju inte ihåg sig själv som tonåring på det sättet. Det gör man ju inte. För mig är det viktigt att de tycker att det är roligt och att de verkligen... Jag gläder mig oerhört att de har testat andra sporter och inte bara hamnade i handboll och vill bara... Det hade känts som att då blir det fel. Nu har man testat på och hållit på ganska länge med andra idrotter, och det tror jag är viktigt för ens utveckling också.
Ja.
Sen vad det blir av det är bara de har roligt.
Ja. Hur tror du att det kommer att vara för dem när de... Ja, det märker de väl nu också. Har en pappa som heter Löfgren och som har spelat 268 A-landskamper och vunnit Champions League och alltihopa.
Nej, men det, tyvärr finns det ju en baksida av det där.
Mm.
Och tyvärr måste jag säga att det finns, det är inte ofta, men det finns en del som beter sig dåligt. Vuxna människor som beter sig dåligt och lägger på barnen natt och så vidare. Det gör mig oerhört besviken och irriterad. Och det är tyvärr någonting jag kan höra från mina kollegor också med barn. Och ungefär
det är många som vittnar om det, storspelare, och, att det inte är lätt för barnen.
Nej, det är det inte. Sen om de känner en, hoppas jag inte att de känner en press ifrån att man, att folk kan säga elaka saker och så vidare till ungdomar och barn för att föräldrarna antingen inte gillar en eller tycker att de gör något, det kan göra mig riktigt irriterad. Men jag tror mer att De har ju varit med där. De var så pass gamla när man flyttar hem och har en bild av, faktiskt kommer ihåg, även om idag när man tittar och de vill sätta på något och visa, då ser det ut som det är en annan sport. Men så är det.
Ja, är det någonting som jag inte har tagit upp nu här? Har du någon vision så där som du, personlig vision?
Det skulle jag inte vilja säga att jag har, utan det är väl mer den här inställningen att vara nyfiken och fortsätta hitta nya saker i livet, i jobbet och så vidare. Så att ingen uttalar en annan vision, så där, det kan jag inte påstå.
Hur gör man för att vara nyfiken? För att vakna varje dag med nyduschade ögon, så att säga, ta varje dag med nyduschade ögon.
Nej, men det kan väl vara allt ifrån att liksom våga sig ta an nya uppgifter eller nya utmaningar, eller den minsta grejen till att testa en ny maträtt som du aldrig ätit förut. Nej, men det kan vara de minsta grejerna, det behöver inte vara så stora saker. Och det är ju inte alltid det blir lyckat. Nej. Men att tacka ja till att vara med i podd till exempel. Nej, men det är enklare att säga nej.
Mm.
Egentligen,
ja,
jag behöver inte.
Nej,
ja, men det är roligt, man utmanar sig själv. Så att stort och i smått.
Har du någon annan sån här devis, ledord som du brukar tänka på för att hålla kursen?
Nej, det har jag nog inte sådär, utan det är väl mer ett overall-tänk i så fall. Men inte, nej, inte en sån här klassiskt bevingat uttryck som leder mig någonstans, det har jag inte.
Tack så mycket, Stefan Löfgren.
Tack så mycket.
Toppen.
Tack för att du har lyssnat på Holmgren möter. Har du förslag på gäster vi kan möta? Tipsa oss på Twitter, Niklas_Holmgren. Hemsidan holmgrenmöter.nu eller Facebook Holmgren möter. På återhörande.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.